Om han rannsakar sig själv, djupt ner i rötterna, vilken del av socialdemokratins dogmer är de mest naiva och orealistiska?
Vi har ju en grund i, vi är ju ett, vi säger ju oss ju vara ett antikapitalistiskt parti med målet som är det klasslösa samhället fortfarande. Och i realiteten, i samma skrift höll jag på att säga, så står det också att vi har accepterat det kapitalistiska samhället. Vi är ju liksom en del av det kapitalistiska samhället, utan det vi gör i realiteten, det är ju att sätta ett mänskligt ansikte på kapitalismen. Att kapitalismen är bra, men den behöver tyglas. Så den mest naiva delen, det är ju just där vi fortfarande i text vill uppnå det här samhället, att ja, det klasslösa, genom någon form av avskaffande av kapitalismen i samma sekund som vi också accepterar den. Och det är en motsättning som blir lite naiv.
Just det, så egentligen är inte ett klasslöst samhälle möjligt?
Nej, alltså visionen, det som man, den marxistiska visionen, det är ganska läskigt när människor, när man tittar till vad blev det av de samhällena som påstår sig då ha försökt uppnå det här? Det vill säga de kommunistiska samhällen som har funnits, så har alla slutat på de mest vedervärdiga sätt. Ett förtryck som är svårt att förstå. Alltså hur man har behandlat människor och hur många liv som har gått till spillo. Och där de människor på fullt allvar ger uttryck för att jo, men de tolkade bara Marx fel. Och i samma ögonblick som de säger det, så säger de också att de hade gjort det rätt. De är den som hade satt, hade de bara fått sitta högst upp där, så hade det blivit bra.
Mm.
Och jag tycker att det är en, nu ett starkt ord, men en vedervärdig sägning.
På vilket sätt är hans miljonvinster som kommuner betalat honom förenligt med den ideologi han säger sig företräda?
Nu tror jag att det är en person som kanske selektivt har läst det som media har skrivit. Jag tror att det personen egentligen menar, det är att jag tjänade pengar när jag sålde mitt företag. För om de menar miljonvinsterna, det kan ju, jo, det de också kan mena, det är ju att efter att jag sålde mitt företag, alltså flera år efter, när jag redan var ekonomiskt oberoende, så 2015, 16, 17, under den perioden som det kom så kallade ensamkommande, så var jag en del i den branschen. Och då hade vi ju, då gick vi ju med vinst. Och då frågar man sig, men är det då förenligt med socialdemokrati att gå med vinst? Ja, nu vill jag inte låta raljant, men om du inte går med vinst i ett företag, så går man i konkurs, och det är ju lite tråkigt. Och då blir det inget bra för någon. Så ja, det är förenligt med socialdemokrati att gå med vinst.
Hur kommer det sig att hans socialdemokrati skiljer sig så mycket från partiets socialdemokrati? Varför inte skapa ett nytt socialdemokratiskt parti med nyktrare syn på samhället och omvärlden?
Av anledningen att ett, och nu är det ju återigen det här med att man ska faktiskt bara, man måste vara noga med att bara prata sanning, så är det ju för att det är så attsikens bökigt att starta ett parti. Folk, det är lätt att tro att man bara, men det är väl lite namninsamling och så blir det ett parti och sen så skriver vi ihop något och kör. Men det är ju ett sånt enormt ansvar att göra någonting sånt. Så jag tror att det är klokare att försöka få tillbaka det som faktiskt har funnits än att börja om från scratch.
Hur ser hans chanser att ta över efter Steffe ut? Och hur skulle andra sossar se på det?
Det går ju att spela på det här. Och jag tror att om man satsade på Magdalena, så var det en och en halv gång att tillbaka pengarna och plutta lite till. Och spelade man på mig, så var det 150 gånger pengarna. Så jag tror att de har nog gjort en analys där ungefär. Det man kan tycka är lite roligt i just det spelbolaget, det var att Morgan inte ens var med. Morgan är en kompis, så man får skoja så.
Vilka är dina största rädslor?
Jag har nog ganska många, tror jag. Men att förlora det man har tror jag är en grundläggande och ganska jobbig rädsla. Och det, då är det ju alla de saker man har som man... Allting som du är rädd om är du också rädd för att förlora. Och det bär jag med mig.
Mm. Ser Jan Emanuel sig mer som pragmatisk eller principiell?
Jag är nog inte kompetent nog att riktigt förstå frågan. Jag tror att du behöver definiera den för att jag ska svara korrekt.
Hur tolkar du den?
Alltså jag ser ju bägge de här delarna i bägge frågeställningarna. Så den, för mig blir det svårt att liksom säga ja till den ena och nej till den andra. Utan jag tror att jag tycker att det är svårt att vara något av det utan att också vara det andra.
Mm. Spelar han en karaktär? Brunbränd, biffig, sportbil och dyra klockor. Är det en medveten strategi att positionera sig så långt från nidbilden av en, inom citationstecken, sosse och att sticka i ögonen på folk?
Jag har nog lite hjälp av att om man ska, jag tror att det, att våga spegla sig, så det finns ju ett ganska hårt begrepp som är white trash. Jag skulle säga att där kommer jag ifrån. Och det kan man ju säga förneka, eller så kan man säga, ja, det skulle nog vara definitionen av en fattig, vit människa som har gjort ganska mycket dåligt. Sen finns det också en nidbild av så här white trash millionaire. Alltså hur blir en människa utan smak när han får för mycket pengar? Ja, och då köper han ju det som han alltid har längtat efter. Och vad har jag som fattig människa alltid längtat efter? Dyr klocka, dyr bil, stekiga prylar. Om det är speciellt smakligt och snyggt, nej, det skulle jag inte säga. Men jag har längtat efter och velat ha det. Och jag tycker att det hade varit en taskig handling mot mig själv om jag inte då bara hade kört. Utan tänkt, åh, vad ska andra tycka? Alltså, jag bryr mig inte så mycket om det.
Mm. Första saken han skulle göra som statsminister.
Jag skulle vända på en hel del fokus. Jag skulle till exempel, och nu låter det som att det här är någonting man gör i en handvändning, men jag skulle, det här är så svårt att svara på kort för att det låter så dumt när det blir just kort, men jag skulle vilja förbjuda bidrag. Jag skulle vända på det på ett sånt sätt så att man ser det friska hos människan, att ge människan möjligheten att alltid få vara med genom att ge dig rätten att få göra rätt för dig. Att var du än befinner dig, oavsett om du är sjuk, frisk, utanför, så ges du en möjlighet till att bidra. Och genom ditt sätt att bidra så får du också tillbaka. Och då kan man säga, men tänk om du är jättesjuk då? Ja, men då ska fokuset i varför du får din sjukpenning är att du följer läkarens råd för att du ska så snabbt som möjligt bli frisk igen. Och kan du inte bli frisk, ja då får du dina pengar för att du tar hand om dig själv och gör din vardag så bra som möjligt. Det är jätteelakt att låta människor stå utanför en gemenskap, och det är det du tvingar människor till när du inte låter dem vara med.
Vilka skulle han vilja ha som ministrar i en eventuell regering om han skulle bli S nya partiledare?
Jag skulle uppvakta en del av det gamla klientelet, men sen finns det ju en hel del människor kring och i röran som jag kanske inte skulle vilja namnge rakt upp och ner, för jag är inte säker på att de vill det. Men det finns många intressanta namn som man helt klart skulle vilja uppvakta. Men drömmen hade ju varit att få hjältar som till exempel Göran Persson, att det gick ju med Carl Bildt. Tänk om det kunde gå med Göran. Sen är allting vunnet, höll jag på att säga, men det kanske var lite av en förenkling.
Mm. Så en shoutout till Göran Persson om han är... Han får börja liksom vässa tidningarna igen.
Ja, och det finns nog en del andra också från den generationen som hade fått samtal.
Mm. Berätta kort om ditt engagemang i djurrättsfrågan och hur du väljer att stötta civilt olydiga djurrättsgrupper med pengar. Gör du det?
Ja, det har jag gjort.
Mm.
både på ett slarvigt sätt men också på genomtänkta sätt. Det som uppmärksammades var ju att man ska aldrig skylla ifrån sig, för det var bara det ligger bara hos mig. Man ska ta reda på var man skickar pengar förstås. Men det var via min Facebook, så då har väl algoritmerna sett att jag skickar ganska mycket pengar till olika organisationer. Så då får jag ofta så här, kan du 200 spänn hit eller ett par tusen hit eller kanske mer ibland. Då fick jag en fråga, det var en bild på så här, stoppa minkfarmarna. Och jag, det är ingen hemlighet av att jag har drivit den frågan. Jag tog upp den 2002 och jag var en av de drivande på att förbjuda pälsnäringen och varit djurrättsaktivist under alla de här åren. Så jag skickade iväg kanske en tusenlapp, jag kommer inte riktigt ihåg. Och så visade det sig att just den grupperingen var våldsbejakande, där man liksom uppmanade till att bete sig illa mot de här bönderna, eller minkfarmarna. Och det var ju klantigt. Medan jag är väldigt tydlig med att jag är sympatisör till Djurrättsalliansen och Förbundet Djurens Rätt och väldigt många andra sådana organisationer som jag skänker pengar till. Och just nu så via några av mina bolag så jobbar vi med att finansiera. Först hjälpte vi till med en armé av kvinnliga soldater som skyddar naturreservat mot tjuvjägare och försöker få populationen av elefanter och noshörningar att få leva vidare. Och sånt är jag engagerad i, och det är ingenting jag sticker under stol med, och då kan folk tycka att nej, men tänk om nu de skjuter en tjuvjägare då, så tycker du att det sätter du djurens värde högre än människans med tanke på att du finansierar vapen till de som ska skydda dem. Och ja, det är också det enda sättet. Det är därför jag säger att ibland är vapen bra. Vill vi på riktigt skydda de här djuren och vill vi behålla de här elefanterna, så kan man antingen sätta upp lappar om att det är förbjudet att skjuta elefanter, eller så gör man någonting åt det.
Om man har ett heltidsjobb så orkar man oftast inte vara kriminell också. Så vad tycker Jan att man ska ställa för krav på arbetslösa?
Jag är inte helt hundra på att frågeställa
det. Men jag älskar det här resonemanget. Det är så här, vänta, du gjorde vilket hopp?
Jo, man orkar vara kriminell även om man har ett heltidsjobb. Det
finns sjukt många väldigt företagsamma kriminella också, måste jag ju säga.
Det som är bra med ett jobb, och nu pratar jag faktiskt av erfarenhet. Jag drog igång något som heter Eskilstuna lärlingsutbildning för länge, länge sedan. Och det var ett projekt där vi gjorde knegare av ligister med den enkla ansatsen att visa på att det är enklare att tjäna pengar på att jobba än att ut och bryta. Konkurrensen är så pass hård när det kommer till det kriminella, och de flesta som väljer den banan är så pass dåliga så att de gör det ganska dåligt och tjänar inga pengar. Så att genom att skapa sig då en utbildning, i det här fallet så utbildade vi bilrekonditionerare, så tjänar de ganska snabbt mycket bättre, fick ett bättre liv, en bättre syn på sig själva. Man kan säga att genom det ansvaret de tar och får genom att få ett arbete, så hamnar de över på den ljusa sidan av livet. Mår bättre, och på så sätt så har man vunnit över dem på rätt sida. Så det är därav är det väldigt viktigt att se till att prioritera människors möjlighet till att få ett arbete. Frågan var, vad gör vi med de arbetslösa? Mm. Den tror jag att jag svarade på i den första frågan. Att genom att man hela tiden erbjuder alla människor att få göra rätt för sig. Det här är det som behövs göras, och det är det du erbjuds. Väljer du bort det? Vi har själv fått titta på din möjlighet och din kapacitet och vad du kan göra och inte göra. Det här matchar din kompetens och din fysiska förmåga. Väljer du bort det? Ja, då väljer du också bort din möjlighet till att få de här pengarna.
Mm. Okej. Tack snälla Jan Emanuel för att du svarar på lyssnarfrågorna.
Tack, kära du, för att du ställde dem.